Hej! Då vill jag önska dig varmt välkommen till Sömnpodden med mig, Rebecca Ribbing, legitimerad psykolog.
Och med mig, Lina Johansson, också legitimerad psykolog.
Vi jobbar på Learning to Sleep som är en digital sömnmottagning där vi behandlar sömnproblem med kognitiv beteendeterapi. Med vår podd vill vi prata om allt som har med sömn att göra. Man kan tro att sömn är ett snävt ämne, men icke. Det finns ett hav av ämnen som rör sömnen. Stress, läkemedel, parasomnier, drömmar, humör, prestation. Men även vad som händer med sömnen när det är fullmåne. Podden är för alla som vill lära sig mer om sömn. Hej allihopa och välkomna till dagens avsnitt som ska handla om wearables, aktivitetsklockor eller sömnmätare. Kärt barn har många namn, eller hur Lina?
Ja, precis. Mm. Det kommer bli ett spännande avsnitt. Mm. Och jag tänker, Rebecca, att vi kanske ska slänga in en liten disclaimer när det kommer till det här med tekniska mätinstrument kopplat till sömn, att det här är inte vårt expertområde. Det är någonting vi får mycket frågor om från våra patienter och från våra lyssnare, och därför vill vi ta upp det här som ett ämne i Sömnpodden. Men som sagt, både du och jag är ju KBT-behandlare och sömnexperter i första hand, och det vi jobbar med är ju KBT-behandling av insomni, och det kan väl kanske vara bra för lyssnarna att ha det med sig när vi går in i den här diskussionen.
Ja, och jag kan säga disclaimer, jag har inte använt någon wearable eller aktivitetsklocka någonsin. Så det här är ett spännande ämne för mig även att djupdyka i, att få mer information kring, även som en icke-användare tycker jag.
Precis. All right, Rebecca, men som du nämnde inledningsvis här så finns det ju många olika mätinstrument som vi idag kan använda oss av för att mäta vår sömn som privatpersoner. Vilka olika mätinstrument finns idag?
Ja, alltså det är ju väldigt många olika som har kommit in på marknaden. Många är ju de här aktivitetsklockor eller sånt man har på sin handled när man sover. Sen finns det även madrasser som ska mäta när man sover och när man är vaken. Men även någonting, en sån här headband som man sätter på huvudet som ska mäta sömnen och vaket tillstånd. Så att det är ganska mycket att välja på där ute.
Precis, och sen så finns det ju också sådana mätinstrument som man kan installera på sin telefon. Och som då, som man inte har in på kroppen utan som ligger bredvid sängen då och mäter på olika vis hur vi sover.
Så att många av de här som man kanske då har på kroppen som en klocka, de mäter ju faktiskt då inte sömn utan tecken på sömn. Som kan till exempel vara puls, andning, rörelse och även då syrenivå i blodet och hjärtfrekvens, variabilitet. Så att de mäter ju olika indikatorer på sömn. Alltså inte kan säga att du sover eller du är vaken, utan de mäter indikatorer på sömn.
Ja, vad kan vi säga om tillförlitligheten då på de här mätningarna? Vet vi på ett ungefär hur bra de här tekniska instrumenten är på att mäta vår sömn?
Ja, man vet ju att man måste använda dem under en längre tid för att de ska kunna vänja sig vid kroppen, och att man vet lite de nivåerna på när man sover och är vaken. Men man har sett däremot att de tenderar att överskatta eller underskatta hur mycket man sover och är vaken. Och man har sett att de har blivit bättre på det med åren. Så det kommer ju alltid nya modeller varje år, och de blir ju uppdaterade och förbättrade. Men de flesta studier har ju visat på att det är svårt att skilja på specifikt de här olika sömnstadierna, är ju inte jättelätta för en sån här mätmetod att se. När vi är i djupsömnen, när vi är i REM-sömnen. Och även just för patienter eller människor som har insomni eller svåra sömnproblem, så kan det vara svårt att skatta det, för de kan ligga helt still och försöka sova, och det kan man tolka som att de sover.
Just det.
Så att det kan bli en överskattning på hur mycket sömn man faktiskt har då. Om man har insomni.
Ja, men det är en viktig poäng du gör där, tycker jag, Rebecca. Därför att majoriteten av de personerna du och jag träffar är ju människor som har svåra sömnproblem och då ofta insomni, som ju är den kliniska termen för svåra sömnproblem. Och i de fallen så är ju upplevelsen många gånger att de här mätinstrumenten stressar på så vis att det blir liksom ytterligare en bekräftelse på att sömnen inte fungerar. För har du insomni så har du i allra största grad märkt av det på olika sätt. Att det påverkar din vardag, din förmåga att arbeta, dina relationer, ditt humör. Det får stor påverkan på vårt generella mående och fungerande när vi ligger med ett rejält sömnunderskott under en lång tid. Så min erfarenhet som behandlare där är ju att i de lägena så kan den här liksom datan då som de tekniska instrumenten ger bli ytterligare en stress. För det blir någonstans, varje morgon blir det en bekräftelse på att nej, sömnen var inte bra i natt heller.
Nej.
Och i de lägena så kan det ju vara bra att kanske lägga de där mätinstrumenten åt sidan en liten stund. Mm. Vi har ju pratat i tidigare poddar om att vårt jobb som psykologer i den behandlingen vi jobbar med är ju väldigt mycket att hitta ett avslappnat förhållningssätt till sömn och också stärka den egna tilltron till att själv kunna utvärdera om sömnen har varit bra eller dålig.
Jo.
Men sen finns det ju då massor av människor som inte har allvarliga sömnproblem och som tycker att det är spännande att mäta sin sömn. Och där fyller ju de här instrumenten en funktion och kan vara spännande och kul att använda, såklart.
Jo, och det håller jag med om, just att människor har blivit mer intresserade av sömn. Att den har tagit plats där bland träning och hälsa, kost. Och det är ju väldigt positivt med de här. Att man har fått upp ögonen för att sömnen är viktig. Och att om man inte har sömnproblem så kan det ju såklart vara viktigt att börja tänka på sin sömn. Så att man ser lite hur mönstret ser ut. Så där håller jag med om att just med patienter som har svårt eller människor som har väldigt svåra sömnproblem så kan det bli en extra stress, ökad ångest, och då hjälper de ju inte på det sättet som de har tänkt.
Precis, och viktigt det här du nämnde tidigare om att de här mätinstrumenten för hemmabruk, om vi säger så, de kan inte på ett tillförlitligt sätt mäta hur mycket sömn vi får i ett visst sömnstadie. Mm. Så jag får ju ofta frågor på det här kring djupsömn. Eftersom de allra flesta idag vet om att djupsömnen är viktig för oss. Det är under djupsömnen vi får den viktigaste, kanske återhämtningen, även om jag vill slå ett slag för att alla delar av sömnen är viktig. Det vet vi ju. Vi kan inte liksom prioritera bort någon del av sömnen. Vi behöver alla sömnstadier. Så. Men just det här med djupsömn är ju någonting som många personer då bekymrar sig över när de kontaktar oss. Att mitt mätinstrument talar om för mig att jag bara har 5% djupsömn eller vad det nu må vara. Och där tycker jag ju det är viktigt då att man är medveten om att vi ska ta just den delen av de här mätningarna med en ganska stor nypa salt, eftersom det är väldigt svårt för den här tekniken för hemmabruk att mäta just hur länge vi har befunnit oss i ett visst sömnstadie. Som sagt, de här instrumenten plockar upp indikatorer på huruvida vi har sovit eller inte sovit, men kan ju inte tala om för oss exakt hur strukturen på vad sömn har sett ut.
Nej. Och det man vet är ju att den enda egentligen metoden som kan mäta vilka stadier man är ju den här polysomnografi.
Spännande, Rebecka, men berätta lite mer, hur går det här till i praktiken?
Ja, PSG eller polysomnografi, det är ju en klinisk neurofysiologisk metod för att undersöka sömn och vissa då sömnrelaterade fenomen. Och oftast så är det att man registrerar hjärn- och ögonrörelser, muskelaktivitet och andningsregistrering. Men det här är ju någonting som görs i få fall, och det görs på ett sömnlaboratorium. Så det är liksom, man kopplar ju någonting till hjärnan och sen så håller man på och undersöker en hel natt och så kan man se de här olika stadierna. Men det man gör sådana här undersökningar är ju i samband med en utredning för till exempel narkolepsi eller även sömnapné, men det ska inte göras som en rutinutredning för just insomni då, utan i vissa specifika fall. Så att,
Precis, ja, men det är det här man ser på tv ibland när personer kopplas upp med en massa olika då elektroder eller mätare på huvudet och så får man sova med dem. Fascinerar mig alltid att människor överhuvudtaget lyckas somna under de omständigheterna. Men förr eller senare så gör de ju det. Ja, spännande.
Ja, spännande. Mm. Okej, Lina, men varför gör man inte sån här polysomnografi för våra patienter med insomni? Är inte det också roligt att ta reda på exakt vilka faser man är i när?
Jo, men såklart hade ju det varit jättespännande. Men när vi tittar på insomni och huruvida en person uppfyller kriterierna för insomni eller inte, så handlar det ju väldigt stor utsträckning om självupplevda symptom. Och då pratar vi ju om svårigheter med insomning, till exempel problem med att vakna upp under natten och inte kunna somna om, eller att vakna på tok för tidigt på morgonen och där gå miste om de sista timmarnas sömn. Så det handlar ju då om en kombination av svårigheter att få till en tillräckligt bra sömnkvalitet och total sovtid. Men det ska ju också på något vis då få en påverkan på personens fungerande i vardagen. Så som jag var inne på innan, så för att uppfylla de här insomnikriterierna så ska du ha en bristfällig sömn, du ska ha haft det under en liksom längre period som brukar sträcka sig över en månad minst i alla fall. Och du ska ha påtagliga dagtidssymptom. Så svårigheter med humör, koncentration, minne, att det här helt enkelt påverkar din livskvalitet och ditt välbefinnande. Mm. Och om man tittar på alla de här sakerna jag nyss nämnde, så är det ju saker som var och en av oss faktiskt kan svara på ganska adekvat, skulle jag säga, utan att behöva gå in i ett sömnlabb.
Ja.
Så därför behöver man inte göra en sån här sömnutredning för att vi ska kunna säkerställa att en person har insomni.
Nej. Och vi istället, när vi har våran behandling, så använder vi sömndagbok till exempel istället för någon typ av tracking device. Därför handlar ju om den här upplevelsen som patienten själv har, och att kunna lita på sin egen förmåga att bedöma sin sömn och skatta sin sömn. Och det är ju också ett viktigt verktyg att ha och få för framtiden när man jobbar med sin sömn, att man själv kan lite se just det. Nu somnade jag då, jag tog ungefär så här lång tid, utan att behöva se till en tracker att kolla på det under en sömnbehandling.
Precis. Mm. Och jag får ju ofta frågan sådär, hur vet jag om jag sover bra? Och det enklaste svaret... Ja, det är en jättevanlig fråga. Och det enklaste svaret på den frågan är ju, ja, men hur mår du efter du har sovit? Mm. Vaknar du på morgonen och tycker att du har fått en hyfsad återhämtning från din nattsömn? Har du fått sova hyfsat sammanhängande utan längre avbrott? Har du upplevt att du har kommit ner i djupsömn, alltså så att du inte bara har legat sådär och pendlat mellan vakenhet och ytlig sömn, utan verkligen kommit ner ordentligt i djupsömn? Och tycker du dig själv har fått tillräckligt många timmar sömn? Och nästa steg blir ju då att känna efter lite under dagen också. Har jag fått tillräckligt mycket återhämtning från min nattsömn för att orka ta mig an dagen och de utmaningarna som livet ställer på oss? Mm. Och är svaret ja på de här frågorna, ja, men då kan vi utgå ifrån att du har fått en tillräckligt bra sömn. Mm. Så det finns ju inget sådär... Det finns inte ett... mått som stämmer in på alla på något vis, utan vi vet att antalet timmars sömn och sömnbehovet är individuellt. Det skiljer sig, kan skilja sig väldigt mycket från person till person, också beroende på hur bra kvaliteten är på den sömnen man får. Så ju bättre sömnkvalitet, desto så att säga färre timmar behöver vi ju. Och vi kan sova väldigt, väldigt många timmar med bristfällig sömnkvalitet och ändå känna oss helt utmattade. Så det är ju en kombination av det här, tillräckligt många timmar och tillräckligt god kvalitet som är av vikt. Och i syvende och sist, hur mår du? Klarar du dig på den sömnen du får? Mm. Och som sagt, gör du det, ja, men då kan vi också utgå ifrån att du har fått en tillräckligt god nattsömn.
Jo, det, vi brukar alltid ta en sån här exempel att någon som då sover 9 timmar men den är upphackad, det kanske är många uppvaknanden, då blir det ju inte den här sammanhängande sömnen, men någon som får 7 timmar sammanhängande sover då bättre. Ja. Så att det handlar väldigt mycket det om kvalitet före kvantitet.
Ja, precis. Nej, men, och någonting som jag tycker är viktigt att ta upp i relation till det här med att allt fler människor väljer att mäta sin sömn. Mm. Det är ju att det som kan vara bra med att mäta sin sömn är ju att även om de här mätningarna inte kanske är 100% tillförlitliga så blir de ju någonstans din baslinjemätning. Mm. Alltså du vet att det är ungefär här jag brukar ligga. Och om någonting händer, om du drabbas av en kris eller du går igenom en extremt stressig period eller någonting i ditt liv händer där sömnen drastiskt försämras, då kommer du ju märka det och du kommer märka det ganska snabbt. Så vi kan ju hoppas då att de här instrumenten den kanske kan fylla den funktionen att människor lite snabbare uppmärksammar sömnproblem och tar tag i sina sömnproblem innan det har hunnit gå för långt.
Jo, men det håller jag med om att man ska använda de här trackers eller wearables eller klockorna som en del i ens vanor, att man ser lite hur livet ser ut, hur ser min sömn ut och att om det kan ge en lite rutiner och regelbundenhet, men sen ser man ju som du säger, om det börjar bli sämre, att man kanske uppmärksammar det snabbare. Så man får använda det på rätt sätt. Det här med nytta versus stress kan man tänka på.
Ja.
Men för att då summera det här med wearables och sömnmätare. De som finns på marknaden, det vi vill understryka på det här är ju att de inte mäter sömn specifikt utan tecken på att du sover. Så att när du är vaken, när du sover. Och de mäter ju då detta med rörelse, med andningsfrekvens, med, i kombination då med puls och syrenivå i blodet, även temperatur som vi vet går ner när man sover och ökar när vi vaknar. Så att det är just att de har ju då indikatorer på sömn, men inte sömn specifikt som de mäter.
Ja, men det är en viktig poäng.
Och sen är det väl analyseras också sen ju av en algoritm då för att förklara hur ser sömnen ut och vilka stadier kan man gissa sig till att du är inne i under din sömn.
Ja, precis. Och det jag tycker är viktigt att lyfta fram i den här diskussionen, det är ju att vi ser idag att många personer gör misstaget att tänka att den här tekniken också ska utgöra så att säga lösningen på ett sömnproblem. Så jag ser ju väldigt många personer som redan har utvecklat ett sömnproblem och som gärna vill hitta en lösning såklart på det sömnproblemet. Och det första man gör då är att köpa en sån här mätare av något slag. Och som sagt, då gör man ju misstaget att tänka att tekniken i det här fallet är lösningen. Medan tekniken kan ju verkligen peka oss i rätt riktning huruvida liksom vi har ett problem eller inte har ett problem och hur det står till med vår sömn egentligen. Men för att sen faktiskt förbättra sin sömn hjälper det ju inte att bara mäta. Utan då måste vi ju faktiskt få till den här konkreta beteendeförändringen. Vi måste se över våra vanor, vi behöver jobba med det som vi kallar sömnhygien då, som vi har varit inne på så många gånger tidigare, men som är liksom det här basala runt omkring sömnen som ju handlar om att hålla regelbundna sovtider, att ta hand om sin dygnsrytm så att man försöker vara ute när det är ljust, få lite dagsljus på dagen, att man varvar ner och tar det lugnt på kvällen för att signalera till kroppen att det är dags för liksom nedvarvning och sömn och så vidare och så vidare. Ja. Vi har ju nämnt de där sakerna tusen gånger känns det som, men de tåls att upprepas.
Ja.
Om de här basala grejerna inte funkar och sömnen fortsätter att vara bristfällig och mätaren talar om för dig att den är bristfällig, då är det dags att ta nästa steg. Då behövs det ju en lite större insats kan man ju säga. Då har du sannolikt en insomniproblematik och behöver hjälp. Och som sagt, tekniken i sig och datan och mätningen kommer inte lösa det problemet. Utan det är bara konkreta, som sagt, beteendeförändringar som kommer kunna vara lösningen där. Ja. Så att en liten uppmaning till alla lyssnare som har mätt sin sömn under en längre period och får bristfällig sömndata eller data som visar att sömnen inte funkar. ta hjälp, för det finns väldigt bra hjälp att få.
Mm. Jo, man kan egentligen dra parallellen med om du tar leverprover och sen får du tillbaka dem och de säger att de är inte så bra. Då är det ju inte det som räcker, utan då måste du sen gå vidare med att göra en livsstilsförändring eller ta tag i din hälsa med hjälp av vården. Så att man kan dra den parallellen, att bara för man får ett resultat och man inte vet vad man ska göra med det resultatet, så kan man behöva hjälp sen att få det förbättrat.
Ja, och det kan ju vara som sagt väldigt belönande att gå tillbaka och mäta sin sömn efter att ha gjort en sömnbehandling eller gjort en förändring i sin sömnhygien och beteendena kopplat till det. För då kan det ju bli en bekräftelse på att wow, det här jag gjorde funkar verkligen och nu ser min sömndata mycket bättre ut.
Men ändå komma ihåg att det inte är helt tillförlitligt.
Ja.
Ja, kan även underskatta eller överskatta.
Precis.
De här sömnstadierna.
Ja. Så att visst fyller mätningarna en funktion och det är häftigt, vi älskar ju alla tekniken och tycker att den är tycker att den är bra på olika sätt och vis, men så att säga, det finns också en fallgrop där, och den fallgropen är ju att vi som människor är ju inte så förändringsbenägna och är ganska lata på så vis att vi gärna tar en quick fix om den erbjuds oss. Och många gånger så är det ju tyvärr så att de här mätinstrumenten då används i felaktigt syfte, för man använder den som någonstans en hjälp för att sova bättre och glömmer att den egentligen bara mäter. Och då mäter ganska, vad ska man säga... Ja. Kanske inte 100% korrekt.
Nej.
Utan den kan ge dig en uppskattning om hur du sover. Rebecca, du nämnde innan att du faktiskt aldrig själv har provat att mäta din sömn på det här sättet. Hur kommer det sig?
Ja, alltså en del av den frågan är ju min bror faktiskt, som har mätt sin sömn med en sån sleep tracker. Och han sover väldigt dåligt. Han har någon typ av insomni, skulle jag säga. Han har inte gått till mig då som psykolog.
Men, kanske han skulle.
Ja,
eller det finns vissa etiska problem.
Ja, etiska problem med att han går till sin syster.
Men du får skicka honom till mig.
Exakt, jag skickar till Lina. Men han har ju då en sån här tracker. Och han säger att bara igår kväll så låg han i sängen helt stilla och försökte sova. Och nästa dag så sa den här trackern till honom att han hade sovit 9 timmar. Även om han själv vet att han sov mindre än 4 timmar. Det hände inte så mycket sömn där. Han kollade på klockan. Det var nej. Så den räknade helt fel. Och det har han gjort ganska mycket för honom. Att den överskattar hans sömn och ibland så underskattar den. Han sa att han hade sovit jättebra någon dag och kände sig jättepigg. Och sen sa den att han hade sovit typ 3 timmar. Så att det är spännande för fenomen det där med att mäta, och för vissa kanske det funkar bättre än för andra. Ja. Men skulle du
säga att din bror ingår i den här kategorin som köpte den där mätaren i hopp om att det skulle faktiskt hjälpa, per automatik hjälpa honom att sova bättre?
Ja, tyvärr så är han i den kategorin. Han bara, ja men nu ska jag fixa min sömn, jag köper den här trackern, jag ska se och sen så kanske jag får några bra tips. Nej, inga tips utan mer ångest kring sömnen.
Ja.
Så att jag tror nog han hade blivit hjälpt av en KBT-behandling hellre än den här trackern.
Ja. Ja, men jag har ju mätt min sömn en del. Jag tycker ju att det är kul. Och bland annat så använde jag under en period ett mätinstrument som då placerades bredvid sängen på nattduksbordet och som spelade in då rörelser eller detekterade rörelser och spelade in andra ljud och andning och sådär för att då mäta huruvida jag sov eller inte. Och då sov jag ju bredvid min man. Och min man har ju mycket roliga saker för sig när han sover. Han pratar mycket i sömnen, han snurrar runt mycket, han har såna här muskelryckningar i samband med insomning som ibland kan vara väldigt häftiga. Alltså så häftiga att han liksom väcker sig själv. Ja, precis. Så att han kan liksom rycka till så mycket så att han väcker sig själv. Och när jag då gjorde den här mätningen så tyckte jag ju att det var superspännande när jag vaknade på morgonen och den hade detekterat liksom ljud på natten. Och varenda gång jag gick in och lyssnade på de här ljuden så var det ju då min man som pratade i sömnen och gjorde andra spännande saker, varpå och han tyckte att det var jätteobehagligt och bara så här, jag vill inte att någon device spelar in vad jag gör på natten, det här är superobehagligt, det där får du sluta med.
Ja, kan jag förstå.
För relationens skull så fick jag sluta med det där. Men som sagt, det var ganska spännande ändå faktiskt, får jag ändå erkänna, och då har jag ju just nu i alla fall i mitt liv inga sömnproblem utan sover för det mesta ganska bra. Så jag kunde ju ta det här med en klackspark och tyckte att det var ganska kul. Så.
Mm-hmm.
Nu har vi ju pratat om wearables, alltså olika typer av tekniska mätinstrument som vi kan använda i hemmet för att mäta vår sömn. Det här är ett superspännande ämne och någonting som vi får väldigt mycket frågor om i vårt dagliga arbete. Jag skulle jättegärna vilja att ni som lyssnar skickar in era frågor till oss. Det enklaste sättet att nå oss är via sociala medier och då framförallt Instagram. Så skicka gärna in era frågor och någon gång i framtiden hade det varit jättekul att följa upp det här.
Ja, och det är det jag tänker att vi borde bjuda in en gäst som är expert på det här, eller kanske utvecklar de här produkterna. Så det får ni se fram emot om vi får tag på någon sån expert.
Det får vi fixa, Rebecka. Kul! Och kanske då också någon som verkligen förespråkar det här kontra någon som kanske då har lite mer negativa erfarenheter av det här. Skulle kunna bli en spännande diskussion.
Lite debatt hade varit roligt att ha här på podden.
Härligt!
Och vi ser fram emot nästa veckas avsnitt. Tack för idag!
Tack för idag! Ha det bra, Rebecka!
Hej!
Ciao, ciao!